Jag vill tacka dig, Rut, för den inledningen. Det här att Mose vill se Guds härlighet innan han började hans tjänst. Vill få ett glimt av Guds ansikte, då fick han inte göra. Men Gud vill komma nära honom ändå. Men Gud hade en plan. Han vill visa oss hans ansikte. Vill dela hans härlighet med oss. Och det är just vad det här kyrkoårets tid handlar om. Det som heter Epifania. Och Epifania är händelserna där Jesus gudomliga sida, hans härlighet är uppenbarad. Belyst kan man säga. Där händelserna bekräftar hans sanna identitet. Till exempel besöket av de visa männen på 13-dagen. Och som vi fick höra lite om förra veckan, Jesu dop. Och sen nu idag undret vid bröllopet i Kana. Både ljuset och vattnet. De är metaforer under Epifania. Som ofta är knippade med livet hos Gud. Den heliga andens liv. Så vad är det som Jesus identitet som uppenbaras i dagens text? Och vad har vinet att göra med det? Jag läser från Johannes 2, 1-11. Och jag ber att stå upp och lyssna till Guds ord. Jag läser den mitt ibland församlingen, för Jesus vill dela Guds ord mitt i våra liv. Lyssna. På tredje dagen var det bröllop i Kana i Galileen. Och Jesu mor var där. Jesu och hans lärjungar blev också bjudna till bröllopet. När vinet tog slut sade Jesu mor till honom: "De har inget vin." Jesus svarade: "Kvinna, vad har vi med detta att göra? Min stund har ännu inte kommit." Hans mor sade till tjänarna: "Gör vad han än säger till er." Nu stod där 16 krukor, sådana som judarna använde vid sina reningar. De rymde omkring 100 liter var, och de fyllde dem ända till bredden. Sedan sade Jesus: "Ös nu upp och bär in det till värden." Och de gjorde det. Värden smakade på vinet, som nu hade vattnet som nu hade blivit vin. Och han visste inte varifrån det kom. Men tjänarna som hade öst upp vattnet visste det. Värden kallade därför på brudgummen och sade: "Varenda människa sätter först fram det goda vinet och det som är sämre när gästerna börjar bli drunkna. Du har sparat det goda vinet ända till nu." Detta var det första av de tecken som Jesus gjorde. Han gjorde det i Kana i Galileen och uppenbarade sin härlighet. Och hans lärjungar, de trodde på honom. Låt oss be. Gud, vi tackar dig så innerligt för ditt ord som blev människa. Att vi får ta emot din härlighet genom Jesus Kristus. Att vi får se ditt ansikte i hans ansikte. Och vi tackar dig, Gud, för det som du vill visa för oss nu under denna gudstjänsten. Öppna våra hjärtan och välsigna min mun. I Jesu Kristi namn. Amen. Varsågod och sitt. Det var länge sedan jag predikade om den här texten. Jag tycker det är fantastiskt. Jag kan inte hjälpa att tänka på en gång om hur det skulle vara om Jesus och hans mor Maria kom till en vanlig bröllopsfest i en vanlig frikyrka idag. Har ni tänkt på det? Jag kan höra Maria säga, va? Ingen vin? Ingen hade tid att gå till Systembolaget innan det stängdes? Jesus gör din grej nu. Och han gör hans grej som han är bra på. Vattnet blir vin och en hel del människor kanske blir lite upprörda. Och andra förvirrade. Och förstås andra är jätteglada. Men då är det kaos överallt på festen. Och för att undvika konflikter och sårade känslor, man slutar med festen. Men vinet, det var inget som skapade kontrovers på Jesu tid. Det var som julmos på ett julbord. Vinet var något som skapade stämning. Som faktiskt förenade människor. Det var hälsosamt att dricka om man inte drack för mycket. Och sen det här att det var Jesu första tecken. Varför inte börja med att hela ett spettälska istället? Eller ge tillbaka till synen till en blind man. Eller uppväcka några från de döda ännu bättre. Kanske gå på vattnet. Bra sätt att börja sin tjänst på jorden. Varför ju att börja med ett under som verkar lite oviktigt egentligen. Lite vardagligt. Vad är det vi ska se och förstå i detta som ska uppenbaras? Ja, som vanligt, det ligger. Svaren ligger i händelsen själv. Först börjar vi uppmärksamma att Johannes inte kallar detta som Jesus gjorde för ett mirakel eller ett under. Utan han kallar det för ett tecken. Ett tecken är inte det som bör lägga allt fokus på. Ett tecken, den pekar alltid på något större. Ett tecken uppenbara eller hjälper människor att se lite klarare. I detta vintecken uppenbarade Jesus sin identitet. Hans koppling till Gud, men kanske mest av allt visade Jesus hur Gud verkar mitt ibland människor. Hur Gud relaterar till oss människor och till skapelsen. Fast man också kan inte ignorera faktum att Jesus, det verkar så att han behövde lite uppmuntran här att göra tecknet. Eller mer så att utmaning från sin mor för att börja visa vem han verkligen är. Vad han hade för uppgift. Han ändrade sig för han litade på hans mors känsla för timing. Hur många 30-åringar, särskilt män, skulle göra det? Men det får mig att tänka på hur Jesus ofta i hans tjänst, hans mission, samarbetade och samspelade med den tro som andra människor hade i honom. För att engagera dem i det som verkligen ville. Tänk att Jesus, han vill också engagera hans mor i detta. Firandet på bröllopsfest verkade vara den perfekta platsen för att visa det som Gud ville göra. En fest. Det som Gud, där vill Gud uppenbara vem Jesus är. Maria, hon litade på Jesus. Hon visste att hans tid, hans stund, det var nu. Och Jesus, han höll med. Äktenskap i den hebreiska bibeln, Jesu bibeln, det som vi kallar det gamla testamentet, används ofta som en symbol för Israels förnyelse och återupprättelse. Och vinet, Det är ofta använt som en symbol för glädje och firande när det kopplas just till befrielse och frälsning för Israel. Boken Jesaja är fylld med bilder där människor dricker gott vin in för Guds närvaro. Nu ska vi servera vin till alla. Det skulle vara, ja, i alla fall. Okej. Jesaja 25:6. Det står så här. Här på berget Sion i Jerusalem ska Herren, härskarornas Gud, förlåt, ordna ett gästebud för alla nationer. En underbar fest med god mat och utsökta viner och kött av bästa slag. Vingårdar och vinstockar är också nämnda flera gånger i det gamla testamentet som ett sätt att skapa en bild av rikedom och framtidstro. Man kan läsa i Amos 9. Den dag kommer när det ska finnas ett överflöd av sedd så att skördetiden knappt ska vara över förrän det är dags att så på nytt. Vingårdarna på Israels höjder ska ge mer än tillräckligt av sötta vin. Bakom vintecken ligger något annat som Jesu uppenbaras. Det finns mycket av det som vi kallar Guds nåd i berättelsen. Ordet nåd i Bibeln betyder att ett oförtjänt och generöst utgjutandet eller utgivande av Guds godhet till oss. Nåden är egentligen vad vår tro bygger på, är beroende av. Och detta ord dyker bara upp flera gånger i Johannes evangeliet och bara i det första kapitlet. Till exempel vers 16. Vi har alla fått del av de rikedomar som han, Jesus, har fört med sig till oss. Och vi har gång på gång fått uppleva hans nåd. Om nåden är så viktigt för vår tro, varför använder Johannes ordet bara fyra gånger och bara i första kapitlet? Han vet precis som Jesus att vi människor lär oss bäst när ord bli omsatta i handling. När vi ser andra göra ordet. Och för att nåden är faktiskt en handling. Efter att Johannes nämner nåden i första kapitlet visar han genom resten av evangeliet hur Jesus förkroppsligar den Guds nåd i praktiken. I det vardagliga och vanliga, genom handlingar och tecken, visar han hur Guds överflödande och generösa nåd ser ut. Så Jesus, han ber tjänstefolket att ta fram 6 stora stenkärl för vattnet till judarnas, som används mest för judarnas räddningsceremonier. Just detta vatten, den religiösa rituella vattnet, vill Jesus använda för vanligare, ett mer profant syfte. Och det är inte bara några flaskor vin vi pratar om här. Det är runt 600 liter vin. Det är mer än vad behövdes, kan jag tänka mig. Säkert mer än tillräckligt. Men så mycket att man kanske kunde bjuda in ännu flera. Men det var inte bara mängden. Det var kvaliteten av vinet som överraskade. Det smakade mycket bättre än det första vinet som serverades i början av festen. Som alltid skulle vara den dyraste och bästa. Kvantitet, kvalitet, överflöd, generositet kan inte undvikas i det som händer på festen. Och vi ska koppla allt detta till Guds nåd
Guds godhet. Jesus uppenbarar det för oss. Men det finns en annan aspekt då här till denna berättelsen vi skulle inte gå förbi. Som säger mycket om hur Guds nåd är menad för varje människa. De första som fick reda på vad det var som hänt med vattnet. Vem var det? Ja, tjänstefolket. De som var utanför. Som man såg ner på. De som ingen la märke till. Gör vi det på en restaurang eller en fest, kan man undra. Det är de som såg vattnet bli vin och som först fick en glimt av vem Jesus måste vara. En glimt av Guds härlighet. Att Gud hade gjort något stort här och de fick vara med. Och det får mig att också tänka på herdarna som fick träffa barnet Jesus först av alla. Det som Gud gör vill dela med oss, det är för alla oavsett. Elizabeth Johnson, pastor i Minnesota där jag växte upp, hon skrev i sin kommentar om Johannes 2 så här. Det som Jesus gjorde genom att ändra vatten till vin är ett extravagant tecken att i honom har förnyelse, glädje och frälsning kommit till jorden. Mitt i vår situationer. Och redan i kapitel 1 skriver Johannes, allt liv kommer från honom Jesus. Och hans liv är hela mänsklighetens ljus. Och sen i kapitel 10, vers 10 säger Jesus, jag har kommit för att de ska ha liv. Jag har liv i överflöd. Ett liv i överflöd, skriver Johnson. Det är mer än bara att existera eller överleva en annan dag. Mycket mer än det materiella som vår samhälle kan bli besatt av. Enligt Johannes har ett liv i överflöd att göra med att känna den. Att bli kända av den. Alltså Jesus. Genom vilket allt liv skapades. Guds son Jesus. Det är att ha en personlig relation med den som älskar människor så mycket att han kan inte sluta ge. Ett liv i överflöd är det som man ser i överflödet av fint vin på en bröllopsfest. Johannes fortsätter att koppla vinet till livet, till Guds nåd genom Jesu ord när han säger i kapitel 6 att de som dricker hans blod har evigt liv. Och han pratar här Jesus om kalken av vinet som han använder som en offergåva till Gud. Där relationer blir förnyade. Detta överflöd, denna generositet i Guds godhet till oss. Det som vi kallar för Guds nåd är en nåd som älskar, förlåter och återupprättar. Och det tar på sig ett personligt och konkret uttryck i det som Jesus gör. I det offentliga. Något från himlen hade rört vid den vardagliga, den profana. Genom vinet. Något blev lite klarare. Det står att lärjungarna trodde på honom efter vintecknet. Och efter denna festen visade Jesus om och om igen att Guds nåde är något vi kan ta emot. Något vi kan se, röra vid, smaka, lukta, uppleva överallt.
Inte bara i religiösa sammanhang. Och när vi verkligen kan ta emot det som Gud erbjuder oss i våra egna liv. Det här var det så fantastiskt. Vi är kopplade, förenade med något mycket, mycket större. Jag tror att det var den tjejen fick uppleva i filmen. Den som intervjuades sist, som grät. Något hade hänt henne som var mycket större. Hon blev en del av något mycket mer än bara sig själv. Och det är vad Gud bjuder oss in till genom hans nåd. Vad Gud gör och ger hela tiden till hela skapelsen. C.S. Lewis hjälpte mig förstå detta bättre. Lewis, före detta ateist och författare till böckerna om Narnia, professor och teolog. Han skrev så här för nästan 100 år sedan, just om bröllopet i Kana. Guds tecken på bröllopet här har bara hälften av sin effekt om det bara övertygar oss att Jesus Kristus också är Gud. Den har sin fulla effekt, skriver Lewis, om varje gång vi ser en vingård eller dricker ett glas vin. Och så kommer vi ihåg att här verkar också den som satt på bröllopet i Kana. Det som vi ser gjort i den liten skala, till exempel på bröllopet i Kana, kan få oss att känna igen det som gjordes i en större skala över hela jorden. Vinstockar som gör vatten till vin varje dag. Och sen skriver Lewis, samtidigt även i den stora skalan är det som gjordes lika personligt och omsorgsfullt som det som gjordes i det lilla. Så är det med Gud. Jag måste erkänna att med C.S. Lewis, jag måste läsa honom flera gånger ibland för att förstå. Men jag förstår vad han menar här. I princip att den generositet, den överflöd av Guds nåd som välsignar hela skapelsen. Mirakligt undret som är skapelsen. Är också till och för oss i vår enskilda omständigheter och situationer. Oavsett vilka vi är, hur vi har misslyckats, vad vi har gjort eller inte gjort. Precis som vi får komma till Gud som vi är, som vi ofta hör. Får också Gud komma till oss som Gud är. Guds nåd erbjuds oss hela tiden. Och inte i ett litet mått, utan i en stor, generös mängd. Mer än tillräckligt fala. Vi kanske kan hitta ursäkter efter ursäkt om varför vi kan inte ta emot, eller vi inte värda det, eller andra inte värda. Men Guds nåd som vi får uppleva genom Jesus hittar vägar att visa oss att Gud alltid förlåter, alltid älskar, alltid är god. Jag började predikan med att säga lite om den här årstiden i kyrkåret. Den som kallas för Epifania. Att Guds härlighet uppenbaras. Vi lär oss i dagens text att Gud mötte oss i vardagen och ger oss ett tecken genom ett överflöd av vin att vi oförtjänt och generöst erbjuds Guds godhet om vi bara vill ta emot. Vi mötte en Gud som är aktiv och som relaterar med människor. Som visar sig inte bara för brudparet och de närmaste bröllopsgästerna, utan även för tjänstefolket. De på utkanten av festen och äktenskapet. Bröllopsfesten, en symbol för Guds folks förnyelse och återupprättelse. Och vinet, en symbol för ett firande av vår räddning som ger oss en framtidstro. Det är bara för oss att ta emot. Du är inbjuden att vara med och ta emot. Att ta emot den förnyelse och den upprättelse som Gud erbjuder dig. Just här idag. Och du är inbjuden att ta emot Guds överflödande nåd. Inbjuden att upptäcka Guds härlighet kan bli synlig mitt i din vardag. Mitt i det vanliga. Det är det som vi firar. Låt oss be. Tack Gud att trots hur vi mår, hur vi känner, vad vi kämpar med, trots våra tvivel ibland, Gud, du kommer till oss med din nåd. Generöst och i överflöd. Tack Gud att vi får se det, uppleva det, vara en del av det, inte bara på en gudstjänst utan in i resten av veckan. Så Gud, jag ber att du ska hjälpa oss vara uppmärksamma under den veckan som kommer till hur du välsignar oss i det vardagliga. Hur din nåd finns överallt för oss att vara en del av. Jag ber så i Jesu Kristi namn. Amen.